Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Kunglig koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Sara Eriksson här och Roger Lundgren i vanlig ordning. Hej Roger.
Ja men, god dag.
God dag. Idag har vi tänkt att vi ska prata om kunglig stil.
Det är ju ett ämne som berör och engagerar
väldigt många.
Och också väldigt viktigt när det gäller kungligheter att de faktiskt klär sig snyggt.
Precis, och jag tror det intresserar unga som gamla över hela världen.
Ja, det har det gjort i alla år.
I alla tider, och framförallt idag när vi har sån otrolig koll med Instagram och sociala medier. Samma sekund som de gör entré någonstans i världen så vet vi vad kungligheten bär, designer och så vidare och så vidare.
Men tänk dig redan liksom på back in the days. Kleopatra var en stilikon. Och så här har det varit liksom, och även Marie Antoinette och alla de här. Alltså det här, Elisabeth den första i Storbritannien. Alltså vad kungligheter har på sig har alltid betytt väldigt mycket för många människor, men också för modeindustrin.
Och också hur de inspirerar oss andra.
Precis.
Till att vilja bära, och som du säger, modeindustrin över hela världen.
Och notera också att till 99% så handlar det såklart om kvinnor.
Ja men det, så är det ju faktiskt.
Det enda som liksom jag tänker på ett manligt sätt, det var ju då hertigen av Windsor, alltså Edvard den nionde, som tvingades abdikera där när han gifte sig för kärlekens skull på 30-talet. Han var ju en riktig stilikon och väldigt road av mode på 20- och 30-talet där. Och den här Windsor-knuten pratar man ju ofta om på slipsar.
Just det. Men det är ju ändå lite passande att vi pratar just om mode det här avsnittet, för du har nämligen gjort en väldigt spännande och intressant intervju.
Ja, alltså jag träffade en god vän till mig som jag tror många av er vet vem det är, och det är ju då Gabby Borglund som har butik Look i Stockholm.
Och var ligger den för de som inte har koll i Stockholm?
Ja, vid Humlegården. Så det är väldigt enkelt att ta sig dit, och Gabby känner många till därför att hon var med i den här tv-serien Östermalms
Ladies
heter den, och den har 10 år sedan den gick, det är väldigt länge sedan. Men hon gjorde avtryck i den, och hon är kul och väldigt flott och road av fashion. Hon har jobbat med alla stora varumärken genom åren, och jag var hälsade på henne och vi pratade om allt möjligt. Om det gäller kungliga stilikoner, men också liksom olika modeskapare som har betytt mycket för just den kungliga modevärlden också. Det blir väldigt aktuellt nu eftersom vi för en tid sedan förlorade Karl Lagerfeld.
Ja.
Han hade ju prinsessan Carolina Monaco som musa i många år. Hon bar ju nästan alltid bara hans kläder. Och det är många andra kungligheter som har burit hans mode liksom. Vi träffade Gabby och vi pratade väldigt mycket om det där, just därför att vi pratade stil istället för mode. Därför att det brukar vara det där med att mode kommer och går, men stilen den består. Och många av de här kungligheterna har ju varit väldigt så här, liksom, visst, det är en typ av kläder de har på sig på 50-60-talet, 70-80-talet kan man fortfarande bära, därför att det har varit liksom tidlöst på något vis nästan. Sen har ju såklart funnits vissa svängar och perioder som har utmärkt sig då mer än andra. Och då tänker jag på allt från vissa av drottningens Nobelklänningar på 80-talet kanske hon inte skulle sätta på sig idag.
Nej.
De är riktigt stora axelbandarna.
Mer modemässiga. Ja, den här gula kreationen tänker jag direkt på.
Ja men visst, den var ju väldigt så här 80-tal.
Yes.
Dynasty. Och samma sak, Dianas bröllopsklänning som också var
tidsenlig.
The shit på 1981 när hon gifte sig med som inte alls är speciellt.
Som en gräddbakelse. Helt rätt då, helt kanske fel idag.
Ja, nu är det ju 20 år sedan Diana dog, men hon tyckte ju mer än det. Det är ju, hon tyckte inte om den där klänningen.
Nej.
I slutet av sitt liv. Hon tyckte den var hemsk.
Men med tanke på vilken stilikon hon också var och kom att bli, så kan jag tänka mig att hon ifrågasatte sitt egna val av brudklänningar.
Nej, men, vi har faktiskt pratat brudklänningar en gång för, och det är ju ett ämne som engagerar och berör, och det är väl klokt när man syr en brudklänning i ett sånt här perspektiv att man försöker göra något som kanske är mer tidlöst
och stilenligt.
Precis, och jag menar Madeleines bröllopsklänning till exempel från Valentino, den håller nog även om 50 år.
Det är jag helt övertygad om.
Så det gäller liksom att vara lite mer modest där kanske.
Men vad pratade, när ni pratade om då, jag antar att ni kom in på kunglig stil.
Ja.
Vilka liksom specifikt valde hon att lyfta som ändå har väldigt bra koll i den världen?
Alltså det är ju så här, alltså många av våra kungligheter handlar ju hos henne också, så att hon är ju liksom part i målet och sådär.
Mm.
Nu skapar hon ju inte kläder själv, men hon har ju ett öga för fashion eftersom hon har jobbat med det här i flera decennier. Våra vänner på damtidningen utsåg faktiskt henne till årets stiligaste, alltså bäst klädda kvinna då för några år sedan också.
Flott.
Så att hon har verkligen öga för det där.
Mm.
Hon är själv väldigt förtjust i det italienska märket Pucci.
Mm.
Inte så många kungligheter som bär det. Jag googlade, jag såg att Mette Marit brukar ha det ibland. Varför?
Ja, men hon har också ett öga för framförallt dyrgripare.
Ja, hon är väldigt förtjust i dyrkläder. Vilket norrmännen inte alltid gillar.
Nej, precis. Jag kan tycka det är väldigt kul, men ja, det är kul. Inte alltid omtyckt. Men så är det.
Ja, det är bra, hon sätter sprätt på oljepengarna.
Exakt.
men vi pratade väldigt mycket om det där. Alltså, när det gäller våran kungafamilj, alltså både drottningen och prinsessorna, de tre prinsessorna, de är ju, alltså de är ju klanderflittklädda liksom. Mm. De gör
alltid
inga större misstag liksom. Nej. Men det hon tyckte var roligt att lyfta fram, och sen har de ju alla så fina figurer också, som hon säger, de är ju alla, det är ju lätt att klä sig snyggt när man har kroppen för det också.
Så är det ju, rätt förutsättning så att säga.
Ja, men det är rätt förutsättningar, och men det hon tyckte var kul är ju då framförallt det med Victoria, hur hon klär sig modemedvetet, miljömässigt, och även återanvänder sina mammas kläder.
Mm.
Kunglig vintage har verkligen fått en ny innebörd i det där, därför att det är många gånger som hon har botaniserat i mammas garderob på Drottningholm.
Ja, men också att kronprinsessan väljer att lyfta mer vad vi kan kalla budgetfavoriter. Hon har kläder från H&M, både från deras Conscious Collection men också så att säga vanliga kläder. Och det här är någonting som man ser nu mer och mer ute i Europa.
Ja, men precis.
Meghan bland annat har ju synts nu allt mer i kläder från H&M.
Och det pratade Gabby om också, om Kate framförallt.
Mm.
Att Kate har varit väldigt duktig på att ha mycket H&M och samma grejer också. Mm. Och det är kul när de vågar sticka ut sådär.
Mm. Och kul också för oss att ta del av. Så man kan gå och köpa samma topp eller blus som en kunglighet har burit.
Utan att bli ruinerad.
Ja, men precis. Det är ju väldigt roligt.
Ja. Nu ska vi säga till Mette Marits försvar. Hon brukar faktiskt också ha på sig H&M.
Ja, jag skojade lite när jag sa det. Men jag vet att många skriver ju om. Om man tittar på vad mer skriver så älskar de att lyfta just hur dyra alla kläder. Lite som prinsessa Madeleine
här i Sverige. Ja, hon får jättemycket skit i Norge för det där. Och vi tycker, det blir kul att retas lite. Men det finns ju liksom, och det som är kul också det där att, jag menar, Gabby pratade lite grann om Princess Margaret som hade sin storhetstid på 50-talet i Storbritannien. Mm. Och hon var ju sin tids Diana och Kate och Meghan. Hon inspirerade jättemånga människor. Margaret dog ju, det är ju länge sedan hon dog nu, alltså det var ju 2001 eller 2 liksom. Men när hon var som störst så var hon också som minst, för hon var ju typ dvärg.
Ja.
Jätteliten liksom. Men hon inspirerade en hel värld med sina kläder.
Och det kommer att bli lite hennes grej också. Ja. Att få vara just den här modeprinsessan i sin tid och vara så inspirerande för många.
Och hon kunde ju vara det, lite grann som Victoria och Madeleine också. Mm. Det är lite lättare att vara lilla syster liksom.
Precis.
Då kan man sticka ut lite mer. Men någonting som är väldigt viktigt för de här, oavsett vilket land de än kommer ifrån, det är att de bör i så stor utsträckning som det bara går bära inhemskt, alltså lyfta fram landets olika modemakare.
Mm.
Och det gör ju Victoria och Sofia med Madeleine har ju också burit mycket svenska.
Om vi ska titta på den svenska kungafamiljen så ligger ju absolut Victoria i framkant på att bära svensk design. Och prinsessan Sofia är också väldigt duktig på det. Prinsessan Madeleine får ju ofta kritik för att hon inte är det. Men jag kan också tycka att det är roligt just att hon väljer att göra så.
Ja, men visst. Men samtidigt också, jag menar när vad heter Madeleine förlovade sig med Chris, som hon hade den där jättesöta pastellgröna klänningen på sig. Det var ju hennes mammas, vad heter, kammarjungfru som hade skapat den tillsammans med Per Engsheden.
Precis.
Och jag tror att Linda Nurk har gjort någon Nobelklänning till henne också. Mm. Lars Wallin har hon ju jobbat med och sådär. Så det är klart att även Madeleine har jobbat med svenska designers.
Ja.
Men jag tror att det viktigaste i Victorias fall, eftersom Victoria kommer att bli drottning en dag, och det skickar bra signaler att hon bär faktiskt H&M-kläder och gör det med den äran. Hon har ju en fantastisk kroppshållning och stil, majestätisk stil.
Mm. Och både kronprinsessan Victoria och prinsessan Sofia är också väldigt duktiga på att liksom hitta de här lite mindre svenska designersarna också och lyfta dem, och det är ju otroligt mycket för deras varumärken.
Ja, men så är det ju.
I såväl klockor, örhängen, klänningar. Visst. Jag tycker det är väldigt roligt, och som sagt att de inspirerar så många andra, och att kronprinsessan Victoria i samma veva även lyckas tänka på miljön och få in den aspekten som hon har ett bultande hjärta för. Hållbara hav och allt vad det är. Återvunna material, använda av sin mamma, och som du säger, att hon på något sätt har fått vintage att få en helt ny betydelse.
Ja, men verkligen.
Tycker jag är väldigt roligt.
Det är liksom inte någon loppätet på myrorna längre.
Nej, utan man kan plocka i mammas garderob sig om lite, och det blir helt 100% träffsigt. Titta bara på Nobel nu senast.
Precis. Wow. Ja, men och det var, man trodde ju knappt sina ögon när man såg henne. Och det är klart att man själv känner sig som den nörd man är när man känner igen liksom klänningen på en sekund. Och jag ska ändå vara något slags ha något manligt av det här. Alltså det är jättesorgligt. Men ja, nej, men hon var fin i mammas Nobelklänning. Och bar den med den äran. Och
apropå klänningen där, man glömmer bort också att prinsessan Madeleine bar ju faktiskt en gammal Nobelklänning från Silvia på kvällen på sitt bröllop.
Sitt bröllop, ja, precis. Och Madeleine också burit mammas kläder liksom. Det är kul att de men drottningen har ju haft, och det sa Gabby, alltså drottningen har ju betytt oerhört mycket för svensk mode, för att när hon kom hit 76 då var det liksom denim, det var jeans. Det var inte mycket annat liksom. Och så kommer hon här och är plötsligt glamorös. Och hon tog också en självklar plats från scratch på den internationella scenen. Att de internationella tidningarna började skriva mycket om henne, och det hade ju aldrig hänt förr. Det var inte så att Hagasessorna var omskrivna i internationella modemagasin, men drottningen blev det. Och visst, hon bar liksom Dior ett par gånger, men sen så blev det väldigt mycket svenskt i dräkterna. Och sen också de här hattarna som hon alltid hade förr i tiden. Det har hon ju inte så mycket längre.
Nej, tyvärr inte, ska sägas. Jag tycker det är så flott med hatt.
Det är snyggt med hatt, men det är nog ett väldigt obekvämt plagg att
bära. Särskilt de här stora hattarna.
Ja.
Mm.
Och de blåser iväg och sådär. Och det blir...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
problem.
Men jag tänker, där har ju också liksom inställningen till kungligt mode förändrats. Vi pratade här innan om just till exempel Diana. Ja. Hur mycket skit hon fick om hon inte bar brittisk.
Nej, men jag vet, hon bar ju CL en gång på 90-talet och det blev nästan inbördeskrig i Storbritannien. för att hon bar ju väldigt mycket brittiskt. Hon jobbade framförallt med en designer, en kvinna. Nu står mitt huvud helt stilla. Så nu kommer vi behöva
Sarah.
Gå.
Sarah?
Nej. Catherine Walker, hette hon det?
Jag vet inte vad du menar nu.
Ja, men alltså, jag tror att hon hette någonting åt det hållet. Liksom. Och du vet, för att hon hade ju den stora klänningsaktionen. Och det var ju innan hon dog.
Just precis.
Att då, och det var väldigt mycket designade av den här damen. Ja, men jag tror hon heter Catherine Walker.
Jag känner att jag måste googla det här. Ja, det, för att jag blir så irriterad när man inte kommer på namn. Vi ska ändå sitta och ha koll på det här.
Ja, men jag vet. Men jag är liksom ingen... Du är den stora...
Catherine Walker!
Heter hon det?
Roger, 1-0 till dig. Grattis!
Jag är verkligen ingen fashionista som sitter här i mina mjukisbyxor när vi spelar in den här podden. Liksom. Men det,
om du tittar bakom där så ser du ju någon som har lite mer liten.
Ja, men du har en prinsessa med dig då. Men Diana var ju väldigt duktig på det där. Och man ser ju på hennes... Och lite grann så där, alltså, kungliga damer är... Nästan det är lite så här, you're damned if you do, you're damned if you don't, på något vis. De får kritik om de klär upp sig och de får kritik om de inte gör det.
Det är en oerhörd balansgång för dem som jag själv aldrig skulle orka bli utsatt för.
Nej.
Har de för fina smycken, då är de för dyra. Har de för fula smycken, är det inte tillräckligt kungligt nog, precis som du säger. Och det här är ju någonting som man ser i alla världens kungahus.
Nej, men precis. Och istället borde man också, en som är också jätteduktig på att bära liksom vara sitt... lands främsta modeambassadör, det är Mary i Danmark.
Mm.
Hon har ju verkligen gjort det till en grej att jobba tillsammans med den danska modeindustrin, men också med smyckeindustrin. Hon har ju jobbat med Ole Lyngard och tar ju fram den här middagstiaran där och andra smycken. Och det är ju...
bara ofta deras broscher,
precis,
hårsmycken och så vidare.
Och sånt betyder jättemycket, därför att när hon är ute på den internationella scenen, det är inte så många danska kvinnor som kommer in i Vogue och den typen av tidningar, men hon gör det liksom. Mm. Och det blir bra för PNP, för man ska inte förnysa åt folks modeintresse liksom.
Nej.
Det ska, det ska vi svenskar veta. H&M är ju ett av våra starkaste varumärken.
Ja, men exakt, och det är väl också lite det att jag tycker det är så kul just, det är väl lite ifrågasatt att man inte ska kommentera kvinnlig klädsel, men
nej,
i det här fallet så tycker jag på något sätt det är väldigt aktuellt och liksom se, för det ligger så mycket PR i det, för det finns så mycket annan baktanke än bara ett, som du säger, att man ska inte förlöjliga det intresset.
Nej, man ska inte det. Och jag tycker också liksom att jag tror också att det manliga modet har fått en uppsving de sista åren. Och man pratar väldigt mycket om liksom skräddarsytt versus konfektion och även hur killar klär sig. Alltså det skickar ju också signaler. Daniel är ju väldigt
modintresserad. Bara för, det var förra veckan här, prinsen hade en speciell polotröja.
Ja.
Och jag liksom såg, det var liksom 20-tals tidningar i Storbritannien som skrev om den här specifika tröjan. Så att, jag menar, det är ju faktiskt alltså stort.
Nej, men och han har en dubbelknäpp kavaj som är jättesnygg på trender. Liksom, sådär. Och
som säkert säljer slut på studs den dagen.
Ja, men såklart. Så att det är klart att det manliga modet inspirerar. Och kungen har ju varit klandig fritt klädd i alla år.
Mm.
I väldigt tjusiga slipsar och skjorta och kavaj och kostym och sådär. Och det är ju, han har ju precis som drottningen en påklädare. Liksom. Inte en kammarjungfru, men en herre som hjälper honom med att ha koll på det här. Men sen också för kungen när han ska ha frack på sig, vilka medaljer och ordnar han ska bära också. Det där är en hel vetenskap i sig.
Och det är väldigt intressant, man börjar sätta sig in i det, och också väldigt förvirrande ska jag tillägga. För det som du säger, det är en hel vetenskap för sig, men det får inte så mycket utrymme med det.
Nej, det gör ju inte det. Men vi ska prata om det lite mer i den här podden framöver också, för det här börjar jag känna, det här var mycket mer intressant än vad jag själv trodde också.
Vad härligt.
Ja, men det är det, man kan typ överraska sig själv.
Det är underbart, det händer inte ofta.
Nej men det är ju väldigt, som sagt var, väldigt väldigt viktigt. Och jag tror att varje lands kunglighet har ju sin betydelse. Gabi som jag träffade pratade väldigt mycket om den belgiska drottning Matilde. Därför att hon har ju lyft det belgiska modhuset Nathan väldigt, väldigt mycket. Och där, jag vet även Luxemburgs storhertiginna handlar väldigt mycket där. Och det finns ju vissa modeskapare som är starkt förknippade med kungliga personer. Karl Lagerfeld var det definitivt, men också Elisab är ju en person som Benny Victoria tycker om.
Ja, har vi sett också den här härliga glitterklänningen bland annat?
Ja, men från dagen innan bröllopet.
Ja, som, precis.
Som alla tycker är en av de absolut hennes främsta paradnummer.
Ja, men det är det ju. Men då får man inte heller, alltså klänningen är magnifik i sig, men då får man heller inte glömma att hon hade den finaste accessoaren av dem alla, och det var ju hennes lycka.
Ja,
och
ja,
det där,
ja,
leendet,
ja.
Så att jag menar, ja, det var ju bara den, ja, helheten går inte att slå.
Nej, men precis. Nej, men hon var, det var en makalös framträdande.
Om man tittar ut i liksom Europa så tycker jag att Maxima är en otroligt färgstark person, ja, och hon är ju inte rädd för att liksom bära upp stilen i färg.
Nej. Och att experimentera.
Exakt, och det älskar jag.
Hon kan komma i en konstig turban som kan vara helt fel på vem som helst. Ja. Men eftersom hon har den här enorma, jag har träffat henne ett par gånger, och hon har en sån utstrålning så du blir knockad när du träffar henne.
Ja, men hon liksom har allt från hatt till turban, ja, till liksom, till stora jackor som helt kanske då modemässigt rätt där, och då, ja, till nästa dag var helt stilsäker i någon knalllila färg. Alltså hon är ju verkligen...
Nej, hon tar ut svängarna. Mm. Och hon är väl den av de europeiska kungligheterna som gör det i allra högst utsträckning. Mm. Jag tror inte någon annan är lika modig som Märta Louise var det förr i tiden. Hon, det är ju en ökänd, den här klänningen hon hade på sig på Felipes bröllop i Spanien. De tyckte hon såg ut som den spanska flaggan. Hon hade en gul klänning och en röd hatt på sig. Och,
fin symbolik kanske.
Ja, det var en fin symbolik. Men hon blev väldigt förlöjligad av den. Men hon är ju idag en väldigt nedtonad person modemässigt. Liksom. Hon tar inte så stora svängar. Men jag tänker också på prinsessan Mabel från Nederländerna. Som då var gift med kungens bror Friso, som dog i lavinolyckan där. När hon kom på Victor och Daniels bröllop så hade hon på sig byxor från Victor och Rolf.
Det är kaxigt.
Ja, det är kaxigt, och det var inte så snyggt heller.
Mm.
hon hade byxor, hon hade tyll till det också, så det såg väldigt speciellt ut, och tiara, så att det var väldigt speciellt.
More is more.
Ja, men det kan ni googla, gott folk, om
googla.
Mabel Royal Wedding 2010.
Då ska ni få se på grejer.
Mm.
Ja, men har du någon så här stilfavorit? Är det någon sån speciell kreation eller liksom någonting som...
Nej, men alltså jag älskar ju helheten. Jag älskar ju liksom det här med smyckena också, för vi har pratat bling bling mycket liksom, och jag tycker...
aldrig pratat för mycket om bling bling.
Nej, det kan man aldrig göra.
Nej.
Nej, men alltså jag tycker det är viktigt liksom. Men alltså det är klart att det roliga är ju det, alltså jag kommer ju ihåg vad som tände mig på kungligheten när jag var barn. Det var ju just när Silvia hade på sig den där gula Nobelklänningen
84.
Då jag var 9 år gammal och bara kände, wow vad hon är vacker. För det var helt rätt just då.
Mm.
Men då hade hon safirerna. Jag tror aldrig jag hade sett någon bild på dem innan och sådär också.
Så snyggt också med det där gula till Silvias mörka hår.
Ja, ja, men det var verkligen så här sagolikt. Och det var väl den här stora aha-upplevelse. Men sen mer modern tid, så är det klart att alltså precis den här Victorias klänning dagen före bröllopet som vi pratade om, den slog mer knockout på mig än hennes brudklänning, som jag också tycker är fantastisk. Men den är ju så här otroligt magnifik. Men sen liksom tittar man... Och det här har jag sagt förr i poddar, och jag säger det igen liksom. Alltså den person som jag tycker någonsin har varit den vackraste kvinnan som har gått på denna jord, det är Grace Kelly. Alltså. Mm. Det finns ingen som var som hon. Alltså. Så otroligt vacker. Hon var det liksom fram till slutet. Liksom. Nu blev hon ju inte så gammal, men hon hade i alla fall passerat 50. Liksom. Mm. Hon var precis lika vacker då som när hon var 20.
Mm. Hon är verkligen som en dröm.
Ja, verkligen. Verkligen. Mm.
Ja, men det är intressant det här också, vad det gör. Alltså titta nu till exempel, jag pratade om Megan tidigare.
Mm.
Det hon bär, det finns inte att få tag på en timme efteråt. Det är helt otroligt alltså.
Nej, men visst. Det är klart att kungligheterna blir ju förebilder, och det de bär skickar också tydliga signaler.
Det är kul att Megan och prinsessan Madeleine bar exakt samma klänning där. Precis som hade den glittriga i silver som man hade på Childhood-galan, eller middagen. Och den här blåglittriga som Megan hade.
Ja, fast det var en annan färg.
En annan färg, ja, men det var ändå samma design där.
Ja, ja, ja.
Och från början tyckte jag den var ju väldigt lik... Var det 2012 kronprinsessan hade den blåglittriga klänningen och väntade istället? Mm. Måste det ha varit.
Ja, de var höggravida.
2011 precis. Måste det ha varit.
Mm. Just det. Mm.
Och de påminner mångt och mycket om varandra då.
Ja.
Och det är ju kul. Man undrar ju liksom hur pass mycket kungligheterna inspireras av varandra också.
Ja, men och sen tror jag också att eftersom alla kungligheter jobbar ju faktiskt med en stylist också.
Ja, det
så det är klart att de sitter ju och googlar också liksom,
och har koll.
Och har koll. Mm. Att titta, det här har den svenska kronprinsessan burit. Liksom. Mm. Den är snygg. Liksom.
Och apropå stil, man tänker väldigt klassisk stil. Drottning Elisabeth, hon är ju väldigt duktig på att färgmatcha allting. Hon har ju till och med alltså ett paraply för varje färg.
Just det.
Hon har på sig så att det är ett sånt genomskinligt paraply med en färgrand. Så att det ska matcha hatt och tillhörande kappa eller klänning eller dress. Och, det...
Men drottningen är ju så här att hon är en väldigt kort person.
Mm.
Och därför har hon själv sagt att det är viktigt att folk ser mig när jag är ute på mina officiella uppdrag, på mina walkabouts, när de träffar folk, att de ska se henne mitt i folkmängden där liksom. Och då är ju kläderna väldigt viktiga. Hon har jobbat ju nu med en hon, jag menar, och tittar man på The Crown så får man ju se hur det gick till när hon var ung och hur man sydde upp med Hartwell, sydde upp massa kläder till henne och Churchill hade gett order om att hon skulle ha x antal klänningar, skor och hattar därför att det var viktigt för den brittiska modeindustrin. Medan hon idag uteslutande jobbar med en egen stylist som heter Angela Kelly som började jobba som hennes personliga assistent för 15 år sedan och som nu står henne närmare alltså förutom familjemedlemmarna så är hon den som står henne allra närmast i världen.
Ja, det är väldigt kul. Och kunglig stil går att prata hur mycket.
Ja, men det kommer vi återkomma
som
till.
Helst. Ja, men du har ju lovat nu att ta upp herrsidan.
Ja. Nej, men alltså som jag sa liksom, alltså vadå, jag tycker faktiskt att våra kungliga herrar och jag tycker att man ska ge kredd till kungen bara liksom för att och tittar man på gamla bilder på honom när han var kronprins. Han var väldigt coolt klädd liksom, och har nog haft ett visst modeintresse. Och han berättade för mig en gång när jag intervjuade honom att när hans farfar dog, Gustav VI Adolf, så ärvde han hans slipssamling.
Wow!
Och han sa att han hade jättemycket fina sidenslipsar för han åkte till Italien och, i november varje år.
Mm-hmm.
Och då passade han på att köpa julklappar där, men så köpte han också en massa slipsar till sig själv. Och han sa att de använder jag fortfarande väldigt
ofta. Han återanvänder också.
Precis.
Tål att lyftas.
Ja, men verkligen.
Men vi får prata vidare om mer stil helt enkelt.
Det kommer vi att göra.
Ja, tack för det.
Ja, tack.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.